Du lyssnar på Copypodden. Jag vet att du vet, men jag säger det ändå. Och jag som säger det ändå heter Mattias Åkerberg. Jag är tvåbarnspappa, sporadisk löpare, copywriter och författare till Copyboken. I det här avsnittet möter du och jag Lina Fransson. Hon är senior copywriter och jobbar numera på reklambyrån Abbey World i Stockholm. Lina har tidigare jobbat på byråer som Honesty, Love Brindfors och TBVA. Intervjun som du jättesnart kommer att få höra är från när Lina gästar Copyklubben hösten 2022. Copyklubben är en digital klubb för Sveriges alla copywriters och intervjun sker inför publik i Zoom. Ljudet håller därför inte världsklass, men innehållet som Lina levererar är guldvärt. Så lyssna. Lyssna när vi snackar om att vara okänd och gilla det. Om att göra raketkarriär. Om att skriva bok på Jostiet. Om att bråka med sin copymentor. Om att det visst finns kreatörskvinnor lätt över 500 bara i Sverige. Och om att själv vara mentor i en bransch som är extremt dålig på mångfald. Här och var i intervjun dyker jag in och förtydligar vad det är som visas men som du inte ser. Nu börjar snacket. Och jag inleder med att fråga Lina om hon ser sig själv som en okänd copywriter.
Alltså jag hoppas att jag är det. Jag tycker det är så speciellt i vår bransch att det finns liksom mikrokändiskap. För det är inte därför, eller det är absolut inte därför jag valde att jobba med det. Så att jag skulle vara ganska glad om jag var en okänd copywriter. Det är väl hellre det än en känd, skulle jag nog säga.
Du jobbar inte på att bli mer känd egentligen i branschen?
Nej, det gör jag inte. Jag tror att så här, när jag gick på Bergs 2013-2015, jag upplevde att Bergs kanske fostrade lite av en så här, inte en kändiskultur, men man uppmuntrades till att tävla och liksom, du skulle både bygga din portfolio men också bygga dig själv som profil. Och jag kan liksom känna att det arbetet satt väl kvar några år i arbetslivet. Och sen så fanns ju de här kändisarna som så här Mange Jakobsson, Anna Kvenningstedt. Men för mig, allt eftersom jag har jobbat, så har jag också insett att så här, den biten av jobbet är ganska tom. Jag tycker att det som ger mig mest är när man hittar kunder som man jobbar bra med, där man har en bra relation till och får ut bra jobb och känner att man gör en skillnad där, alltså måndag till fredag, snarare än att man är någon som folk känner igen. Det känns konstigt på något vis. Det kanske är så i alla branscher att så här, jag vet inte, att man känner igen Sveriges bästa marknadschef eller, men det känns inte så. Så ett kändisskap är inte prio.
Du berättade att du gick på Bergs 2013-2015. Yes. Och vad hände sen? Vad blev ditt första liksom steg in i branschen sedan?
Mitt första steg in i branschen skedde faktiskt under Bergs. Jag och en AD som jag jobbade för oss då, Gisela Andersson, vi fick praktik på Honesty. Och sen så blev vi erbjudna att stanna kvar. Och det här var på julen, alltså efter första terminen. Så vi jobbade, och då var tanken att så här, vi skulle jobba några timmar i veckan. Men det blev kanske 20 timmar i veckan och sen så bärs på det. Vilket var sjukt intensivt men också väldigt lärorikt. För då fick vi liksom, allt det vi fick i skolan fick vi applicera direkt. Och fick liksom någon slags crash course i branschen tidigt. Så Honesty var min första arbetsplats. Och sen så när vi tog examen så gick jag in på Brindfors, eller då bytte jag jobb till och började på Brindfors. Men var där bara i 5 månader och sen landade jag på TBVA. Så det någonstans är väl Brindfors blev liksom en parentes och TBVA blev på många sätt min första arbetsplats, skulle jag säga.
TBVA kommer vi att snacka ännu mer om, för att jag är nyfiken på hur du beskriver liksom copykulturen, och vi kommer även prata om en förebild som du hade på TBVA. Men jag tänker att 2017 så hände ju liksom någonting stort. Och jag tänker på det här. Du och Anna Boberg arbetade på TBVA och vann tidigt i eran karriär. Jag har inte gjort absolut research, men många av de andra som vinner guldskrift har arbetat länge i branschen. Berätta, hur var det?
Nej, men det var ju otroligt chockartat och otroligt på samma sätt. Det var fantastiskt också att få dela den upplevelsen med Anna. Både från liksom idéstadie och produktion och själva skrivandet i sig. Det tror jag var jätteavgörande för att vi vann, att vi var två. Att vi hade varandra som bollplank och liksom jobbade. Det var så himla prestigelöst. Vi, full transparens, så skrevs boken på 3 dagar. Vilket var så här, vi hade ingen tid, vi hade inga pengar, vi hade ingen budget. Men vi hade en idé som vi trodde på, som vi fick slåss ganska mycket för internt. Men sen så var det så här, okej, men kör. Och då, ja, vi fick också för oss att vi skulle så här josa. Så att vi hade någon, satt på någon jävla josdiet i min lägenhet i Bagis och skrev i 3 dygn. Vilket var otroligt, vilket också alltid kommer följa med när man ser, när jag tänker på boken, så tänker jag mer på liksom den där josdieten och de 3 dygnen i min lägenhet i Bagis än på att vi liksom fick stå på scen och ta emot det där priset. För det är ju otroligt att vi fick det priset, men det var någonstans allt innan som också gjorde det otroligt. Också att Mime faktiskt slog insamlingsrekord med boken, och att de fick jättemycket publicitet. Det var liksom, det var så mycket som bidrog till att det förmodligen är det jobb som jag alltid kommer vara stoltast över. Inte bara ur ett kreativt perspektiv, utan också resultatmässigt.
Så. Skulle du säga att det förändrade dig som copywriter på något sätt, på något håll?
Ja, eller både och. För att apropå det här med kändisskap och liksom, att vara en profil i branschen, så liksom hela den här kulturen av att vilja vinna och tävla med case. Det var en så speciell känsla när vi vann det finaste man kunde vinna som copywriter i Sverige. Att man kände att, det kanske låter förmätet att säga, men jag trodde att det skulle kännas mer. Eller det var en så konstig känsla att, vad är det här som vi kämpar för? Och det är klart att det var otroligt och vi firade och var jätteglada och jag är jättestolt över det. Men det finns andra saker i min karriär och i jobbet som ger mig mycket mer än vad just den vinsten gjorde. Mm. Och det, för ska man vara krass, och reklampriset, det är ju inte någonting objektivt, utan det är ju personliga åsikter som tycker det. Och jag satt i guldläggsjuryn något år också, då blir det också så himla tydligt att det är vi personer i ett rum som tycker någonting om ett jobb. Det är inte alla som har enats om att det här jobbet är det bästa. Så att jag tror att det på något sätt förändrade mig i att kanske inte vilja jaga priser på samma sätt. Att det inte blev liksom ett lika stort ändamål. Sen så förstår jag att kreativitet och, ja, men starka idéer, det tror jag på. Det handlar inte om det. Och jag förstår att priser är ett bra sätt för byrå att locka nya kunder. Men jag tror att det finns också en intressekonflikt för kunder. När det presenteras uppenbara prisvinnaridéer. Så jag tror att det fick mig att börja tänka väldigt mycket kring det.
Intressant att höra. Och jag tror att den som sitter och lyssnar nu undrar, vad var det för bok då? Han kanske har missat detta. Jag tänker, uppdragsgivaren heter ju Mind. Ja. Berätta kort om vad Mind är.
Mind är en ideell organisation som jobbar för psykisk hälsa. Och de jobbar med utbildning, opinionsbildning. Men också via sina stödlinjer. De har jourlinjer för folk med självmordstankar, självmordslinjen. De har en föräldralinje för föräldrar som kämpar på med oro för sina barn. Och så har de en äldrelinje. Det är liksom de huvudsakliga linjerna. Och sen så har de även ett modererat forum där vi skulle kunna gå in och prata med varandra om hur vi mår. Så en otroligt fin och liksom, när vi började jobba med dem, väldigt, väldigt liten organisation. Vilket också var härligt, för det fanns en vilja att synas och sprida liksom budskapet. Så att de vågade köpa väldigt mycket kreativitet. Eller köpa, det var ju ideellt. Men de vågade satsa på kreativa idéer, vilket var kul.
Och vi ska självklart titta på boken och ert fina jobb där. Och boken heter alltså Ord inuti, och i den så finns 150 nya ord för känslor. Hur kom ni fram bland de här juicerna? Hur kom ni liksom fram till den här idén?
Idén fanns ju innan juicerna. Det var liksom själva texten som värtes då. Men vi pratade väldigt mycket om just det här med att... För Mind är liksom, deras grundtanke handlar om att vi måste prata mer om hur vi mår. För att det finns också jättemycket forskning som visar på att när vi pratar med varandra så minskar också ångest och oro, och liksom de värsta känslorna dämpas. Så med det som ursprungstanke så började vi liksom, se om det fanns... så hittade vi ett ord som heter alexitymi, som egentligen beskriver svårigheten att sätta ord på sina känslor. Och det finns också bevisat att alexitymi är kopplat till depression, vilket var jätteintressant. Och så började vi gräva mer och mer, och vi började gräva i språk generellt och i det svenska språket. Och då visade det sig att vårt språk, eller svenska språket, det kom liksom till och formades under en tid då det var svårt att leva i Sverige. Det handlade om att man svalt och frös ihjäl och dog av sjukdomar. Så det fanns liksom inte utrymme för ett känsloliv eller ett känslospektrum i språket. Vilket i sig då har lett till att svenska språket är ganska fattigt på känsloord. Om man jämför med till exempel engelska och franska. Vilket kändes som en så himla spännande insikt. Och så började vi prata om det. Och i stort sett så handlade det om att vi satt och pratade om känslor som inte hade ett faktiskt ord. Mm. Och så satt vi och nötte känslor fram och tillbaka. Vilket var väldigt fint. Och det var, och också så här, under de dygnen som vi satt och vevade ihop det, så försökte vi också inkludera så många som vi hade tid att inkludera. Så vi pratade med föräldrar, vi pratade med liksom farmor och farfar för att få ett åldersspann i boken. Vi pratade med folk som inte hade bott i Sverige hela livet, och med unga och så här. Vilket var härligt, att, så att vi försökte få in någon slags spektra. Sen så var det absolut inte liksom 100% representation som man kanske skulle vilja ha det. Men det var ändå härligt att få någon slags utanför input i det också när vi satt. För ibland så är det så lätt att man får tunnelseende och bara veva på. Men vi tog oss ändå verkligen tid att prata med folk runt omkring, vilket blev fint.
Låt oss titta inuti boken också. Ja. Så här ser boken ut på insidan, och jag tänker att vi skulle dyka in i två väldigt konkreta exempel. Vill du berätta om de här två orden?
Ja, löftesklen gör jag mig väldigt skyldig till ganska ofta. Just den här känslan av att man får en fråga, ska vi hitta på någonting, ska vi ta en av efter jobbet, och man i stunden känner att så här, jag orkar egentligen inte, men jag vill inte vara en person som säger nej hela tiden. Och så säger man ja. Den känslan pratar vi ganska mycket om. Och jag själv identifierar mig väldigt mycket i. Att man tackar ja fast man kanske egentligen inte känner för eller orkar. Hudtagen är väl egentligen ett slags, något form av kärleks- eller liksom känsloord, i form av att den här speciella känslan som man får i huden när någon man bryr sig om väldigt mycket rör vid en. Det är inte alla som kan väcka den känslan. Så det är hudtagen.
Ja, två av 150 ord som finns med i boken Ord inuti är alltså löftesklen och hudtagen. Och jag tänkte läsa för dig som lyssnar förklaringen av ordet och också ett kort exempel. Lyssna. Löftesklen. Känslan av att du inte kommer att orka, men tackar ja ändå. Exempel. Jag drabbas alltid av dåligt samvete när jag inte vill. Och ärligt talat vill jag ganska sällan. Men när du frågar om vi ska göra det där i helgen är jag alldeles för löftesklen för att göra dig besviken. Så jag säger ja, såklart vi ska. Och börjar fundera på hur jag kan dra mig ur i sista minuten. Hudtagen. Känslan av rys och välmående som infinner sig när en särskild person rör vid dig. Exempel. Det är klart att jag har känt mig osäker ibland. Kanske för att någons helg lät mer spännande än vår, eller för att det verkat härligt att vara nervös inför en dejt. Men så blir jag hudtagen. För att du sträcker över mig i soffan eller somnar i mitt knä. Och det är bara du som får mig att känna så.
Och sedan så har du skapat på var och ett av de här 150 orden ett exempel. Var det lätt eller svårt?
Nej, det skulle jag säga var nog det som kändes mest under just detoxen. För vi hade många ord, på plats innan, och sen så var det liksom de här 3 dagarna som vi hade på oss handlade om att definiera dem och att sätta de här små berättelserna för att de skulle sättas i kontext. Och det var mysigt, vi satt där och så delade vi upp så här, jag tar de här, du tar de här. Och så satt vi och skrev i några timmar, sen tog vi paus, läste varandras, korrade lite, justerade lite. Och så gjorde vi om det, tog en ny juice, gick en liten promenad. Jag kommer liksom verkligen alltid minnas den helgen och Anna för det. Att liksom, just den prestigelösheten att skriva tillsammans, det är inte lätt, tycker jag. Som copywriter så har man, även om man alltid ska anamma någon annans röst, så har man på något sätt ändå en default röst. Och att ena den med någon annan så att det känns liksom enhetligt genom hela jobbet, det är inte helt lätt ibland, men det funkade verkligen.
Vilken skulle du säga är den viktigaste ingrediensen när du som copywriter arbetar med en annan copywriter?
Alltså, prestigelöshet och att välja sina strider, tycker jag. Det är klart att man kan ha vissa delar som man känner att, men det här tycker jag verkligen är bra, som man kämpar för. Men i slutändan så behöver inte det alltid betyda att man har rätt. Men prestigelöshet och transparens, att man är tydlig med liksom varför man vill kämpa för någonting speciellt eller varför man tycker att någonting är bättre än annat. Och det tycker jag kommer väldigt mycket med rutin, att lära sig sätta ord på varför man tycker som man tycker, eller sätta ord på sin magkänsla är det egentligen, skulle jag säga.
Jätteroligt att höra dig berätta om ord inuti boken och arbetet med den. Du kom ju in i branschen, vann guldskrift tillsammans med Anna. Du blev vice vd, om jag förstod det rätt, på TBVA, och du satt i olika reklamjury, syntes i många sammanhang. Skulle du själv säga att du har gjort en raketkarriär?
Det är ju så svårt att se sig själv på det sättet. Men jo, absolut. Det är klart att jag gjorde det. Jag är inte liksom så gammal och var absolut inte så gammal när vi vann guldskrift heller. Så att, absolut att jag gjorde det. Och fick otroliga möjligheter med det också. Alltså att sitta i guldläggsjuryn tyckte jag var otroligt frustrerande. Men också otroligt för att du sitter med väldigt mycket duktiga kreatörer. Och man får höra andras liksom, tankar kring jobb och åsikter kring jobb. Att bara få lyxen att titta och prata och syna reklam i liksom flera dagar är jättehärligt, tycker jag. Så att, jo, absolut att det är en raketkarriär, och jag är otroligt tacksam för de liksom möjligheterna som du har kommit med.
Superintressant. Jag tänkte, när vi ändå pratar om Mind, så har ju du fortsatt att göra fler jättefina jobb, och vi ska titta på ett av dem som gjordes för 2 år sedan nu, som heter Receptfria samtal. Och för att du faktiskt inte ska behöva berätta om hela kampanjen, så ska vi titta tillsammans på case-filmen.
Ja, vad härligt.
Så låt oss tro och hoppas att det funkar med både ljud och bild. Här kommer den.
Jag läser det som står i text i filmen. 2020 blev inget vanligt år. Med social distans och isolering ökade ensamheten i Sverige. Och så även trycket på Minds stödlinjer. Julen 2020 var samtalet viktigare än någonsin. Därför valde vi att göra det till årets julklapp. Vi ser en läkemedelsförpackning med texten Samtal, en dos. 10 råd för medmänskliga samtal. Vi lanserade det receptfria samtalet. En fysisk produkt som såldes via mind.se och hos Apotea. En produkt med kraft att lindra oro, ångest och ensamhet. Ryktet spreds via sociala medier, annonser och bearbetning. Vi ser inlägg i sociala medier. Och plötsligt verkade fler och fler förstå samtalets faktiska värde. Vi ser ännu fler delade inlägg i sociala medier och hör julvärden Lars Lerin, en psykolog och en politiker med ett och samma budskap.
Därför är det väldigt viktigt att vi ringer till varandra.
Stormkök i all ära.
Och känner du att du vill ha någon att prata med så finns det
ju många. Så låt årets julklapp bli mind. Ett omtänksamt samtal
är mitt förslag på så årets julklapp.
Kampanjen slog alla tidigare insamlingsrekord och gjorde det tydligt att vi nog inte behöver ett stormkök som var årets julklapp det året. Vi behöver någon att prata med.
Hallå?
Och här Lina, i den här kampanjen så gjorde ni ju verkligen en fysisk produkt, en förpackning.
Ja, kul kuriosa för det här är att det var en gammal idé som vi hade presenterat, som jag, Anna och en kreatör som heter Lisa Granberg kom på, om det var 2 år tidigare, men som Mind tyckte kändes jobbigt då. Och sen så kom hela pandemin och då blev det plötsligt mycket mer aktuellt för dem. Så att, det kan också vara en bra att inte ge upp och inte låta byrålådan ligga och damma.
Timingen var helt rätt här.
Ja, det var också. Det. Och jag tror att de förstod också vad vi menade med idén. Så det kan ju lika gärna vara vi som presenterade den lite dåligt för 2 år tidigare. Men nu kändes det som att alla liksom var med på vilket syfte den skulle fylla och varför den skulle få, liksom, få uppmärksamhet.
Och copymässigt, så det som är liksom leveransen på ditt stora jobb här är ju faktiskt någonting så ovanligt som en bipacksedel.
Ja.
Berätta.
Nej, men vi ville göra det så, vi tog liksom helt krasst en Ipren-ask tror jag att det var. Och så tog vi liksom alla delar, alla element och översatte det till hur Mind skulle ha det, eller hur det skulle liksom kunna låta på deras språk. Och så skrev vi den här bipacksedeln. Och de hade själva pratat om råd för liksom medmänskliga samtal, som de kallade det då. Och så skrev vi om dem lite tillsammans. Det var, jag vet inte hur många korvändare det var på det här. Men det var många. Så man kan säga att jag skrev det tillsammans med Camilla på Mind. Men det var också härligt. Alltså jag tycker att det, apropå att vara prestigelös, så är ju det också en väldigt, väldigt viktig grej, tycker jag. Att ha respekt för sina kunder och för deras oro. Mind har alltid varit ganska ängsliga för att det är också ett viktigt samtal. Man vill inte, framförallt när man pratar om medicin och medicinering, som kan vara jättekänsligt för människor som kanske är deprimerade eller liksom tar medicin i syfte att lindra psykisk ohälsa. Så då får man också respekt för att så här, små ordval kan göra stor skillnad eller göra stor skada. Och sen så får man liksom återigen välja sina sidor för så här, vad är av kreativ vikt i det här och vad är av mer informativ vikt. Men absolut, det blev en bipacksedel till slut. Jag tror att den skickades in till guldskrift också, men den kom inte så långt.
Om man zoomar in ännu närmare på den här, så finns det 10 råd för medmänskliga samtal. Och det är ju 10 punkter här. Jag tycker det är så härligt. Jag har inte förberett dig på detta, Lina. Men har du lust att läsa den första av de här 10 råden högt för oss?
Absolut. Absolut. Kom ihåg att alla samtal räknas. Det är lätt att ställa för höga krav på samtal i vardagen, vilket i sig oftast innebär att vi skjuter upp dem. Jag ska bara stöka av allt på jobbet, sedan har jag ro att ringa. Men ett par minuter är bättre än inga alls. Det är inte längden på samtalet som räknas, utan din närvaro i det. Att säga att du tänker på personen och vill prata, men har lite mycket just nu, är också ett sätt att visa omtanke.
Vi ska gå vidare från Mind till något helt annat. Vi ska nämligen snacka om en annan produkt, fysisk produkt som du har jobbat mycket med. Vi ska snacka lastbilar och vi ska snacka Scania. Vi ska strax titta på en film. Men berätta, hur kom det sig att du kom att jobba med Scania på TBVA?
När jag började på TBVA 2016 så hade de precis funnit Scania-kontot, eller det hade liksom precis blivit officiellt. Och det fanns en arbetsgrupp på plats som jobbade jätteintensivt med en lanseringsidé. Det hade varit mycket presentationer, mycket nej och mycket liksom fram och tillbaka. Scania var inte en organisation som är van vid att köpa reklam, vilket krävde väldigt mycket av TBVA. Och sen så blev jag involverad, eller blev en del av arbetsgruppen tillsammans med, och då var det jag, Alexander Fredlund, André Persson som var, de var ADs, och så var det jag och Stephanie Moravi som var copywriters. Och ganska kort efter det att jag blev en del av arbetsgruppen så slutade Steffi. Så att jag var ensam och typ 24 och hade panik. Inget körkort, alltså ingenting. Det kändes som att det här klassiska imposter syndrome var liksom överallt. Och jag tog faktiskt ett samtal med min chef då, med Kalle, och sa som det var att ja, det här, nu tror jag att du har liksom överskattat mig. Det här tror inte jag att jag funkar, eller jag tror inte att jag kommer klara det. För det skulle innebära att jag skulle få vara ensam ansvarig copywriter för Scania globalt. Jag blir fortfarande typ lite svettig när jag säger det. Och då var Kalle jävligt fin. Han sa det att så här, men okej, okay, jag hör vad du säger. Jag skulle vilja att vi testar i några månader. Och sen så om det fortfarande känns jobbigt så då hittar vi en lösning. Då behöver absolut inte göra det. Men jag skulle vilja att vi testar i 3 månader. Och de 3 månaderna var i princip det jag behövde för att känna att jag kunde hantera det. Vilket var väldigt fint. Så att jag skulle säga att Scania är nog i särklass det konto som har betytt mest för vem jag är som copywriter idag. Ett sätt att liksom både få sätta sig in i en superkomplex produkt, få ta plats och liksom sälja kreativitet i en ganska komplex organisation som präglas av ingenjörer. Men också liksom ett sätt att, jag vet inte, våga axla ett stort ansvar. Så att Scania kommer alltid, och det har alltid varit otroliga människor på Scania. Så jag har alltid jobbat mot fantastiska personer, vilket har gjort att det har varit liksom, alltid har varit lustfyllt. Även om man kanske inte har haft den högsta idéhöjden så har det alltid varit lustfyllt. För att det har varit en kundrelation som är präglad av respekt.
Och så titta på ett par av de alster som det samarbetet har resulterat. Vi ska börja titta på en film, så får du berätta om den när vi har tittat.
Och för dig som lyssnar. Den här filmen visar nattliga bilder från storstäder. En man släcker sista lampan i butiken. En lastbil kör tyst förbi höghus som sover. Förbi Potsdamerplatz i Berlin. Visar festande folk på nattklubben. En kvinna som stilla nattbadar i poolen. Ljusskyltar i Bangkok. En taxichaffis som sover. Ett bageri som startat dagen. Löv som yr och ett sovrumsfönster som står öppet. En lastbil kör ljudlöst förbi. Och häng med nu i alla språk och skiftningar.
Votre café et votre croissant. Bonjour, ça va? Alors que votre journée commence, la mienne se termine. Mais ma présence persiste. Dans les vêtements que vous portez, dans ceux dont vous vous êtes lassés, dans l'air que vous respirez, pure as the biogas fueling me. In the silence, keeping a low profile, enabling you to sleep with an open window. In East and in West, in Hackney and Camden, wherever I go, I keep an eye out for you. Several, to be honest. Yet, you have probably never heard of me. And hopefully, it will stay that way.
Berätta, Lina, hur föddes idén som blev den här reklamfilmen?
Ja, den här reklamfilmen är för Urban Transports, alltså stadsdistribution. Och det övergripande konceptet för Scania var For the Only Business That Matters, vilket var baserat på att de skräddarsydde sina lastbilar efter vilken typ av affär eller vilken typ av åkare du var, helt enkelt. Men när det kom till stadsdistribution så handlade det mer om städer, att olika städer hade olika reglementen. Så att här, när det kom till stadsdistribution, så anpassade man bilarna efter vilken stad de skulle köra i. Och när det kommer till stadsdistribution så kör bilarna framför allt sent på natten eller tidig morgon, för att det inte ska störa trafiken och för att det inte ska störa oss, helt enkelt. Så då föddes idén att vi skulle liksom visa ur ett lastbilsperspektiv bilen, hur den körde mellan olika städer under en nattlig resa. Så den här produktionen tog oss från São Paulo till Bangkok, till London, till Paris och även lite i Serbien. Så det var lite av en resa, men otroligt att få, och Berlin var vi också. För att de ville representera då alla sina största marknader. Mm. Och så är det då lokalt språk på respektive.
Hur många språk hör vi i den här filmen?
Vi har 5 språk. Så först portugisiska, sen så är det tyska. Och sen så blir det, är det thailändska och franska och så engelska.
Alltså att jobba på ett språk, ett annat språk brukar ju vara en stor utmaning. Hur tog du dig an uppdraget att liksom få till det här på språk som du kanske inte...
Ja, alltså det är, jag har absolut inte skrivit på thailändska, det ska vi vara öppna och ärliga med. Men vi skrev liksom en master på engelska. Och sen så liksom bildsatte vi och så försökte vi hitta den bästa platsen att bryta på, både visuellt men också språkmässigt, för att det skulle bli... Jag skulle säga att den svåraste utmaningen var att hitta en VO som pratade så många språk som möjligt och som lät som samma röst. Det var nog det svåraste. Men det var fint att se det nu, för det här är en av de filmer som jag är liksom stoltast över med Scania. Och också, det var en helt otrolig produktion. Jag tror aldrig att jag kommer få liksom var med om och liknande igen.
Inom det här Scania-uppdraget så var det ju inte, har du berättat för mig, liksom framförallt film som ni gjorde, utan en typ av enhet som ni gjorde mycket av var broschyrer.
Det var lite av en... När jag började jobba med Scania så var liksom delar av arbetsgruppen åkte till Spanien och plåtade och filmade, medan jag satt på Skeppsholmen med liksom tät kontakt med ingenjörerna och skrev spaltmeter om lastbilar. Men det här skulle jag säga är kanske det absolut viktigaste jag gjort för Scania. För den här osäkerheten som jag kände i början, i att vad ska liksom de tycka när den här lilla flicksnärten kommer ut i Södertälje och ska liksom prata med ingenjörerna. Den hjälptes av det här jobbet. Att jag fick liksom, Scania har aldrig varit otroliga på att ge underlag. Eller anpassat underlag. Men, så det slutade med att jag fick 300 sidor säljmaterial av dem. Som var liksom skrivet på ingenjörsspråk. Som jag betade igenom och så skulle jag då komprimera det här. För att vi ville då skriva broschyrer specifikt för respektive åkare eller för respektive last. Det finns till exempel general cargo, alltså generellt. Sen så finns det sånt som ska vara temperaturkontrollerat. Det finns livestock, alltså det vill säga levande djur. Det finns fordonstransport, så det finns jättemånga olika. Och för de olika lasterna så bör man spesa bilarna på olika sätt för att de ska vara som mest effektiva. Så jag tror att jag skrev, om det var 8 eller 9 broschyrer under loppet av några månader. Vilket var fantastiskt. Det var ett otroligt copyjobb att få göra. Att bara sitta och knattra text. Varvat med att så här, lägga jättemycket hjärta och kärlek i vad heter det, rubriker. För att det skulle kännas mycket maffigare och härligare. Men framförallt så innebar det också att jag lärde känna kunden. Så att de där 3 månaderna när liksom André och Alex var i Spanien och filmade och levde life, så lärde jag mig allt om lastbilar. Jag kunde liksom mer om lastbilsmotorer än vad min pappa, som då är utbildad civilingenjör och maskinteknik, kunde. Vilket var jäkligt häftigt. Och det hjälpte också väldigt mycket sen när man skulle idéa eller sälja idéer till Scania, för att man hade en förståelse för produkten.
Vi ska titta på ett par uppslag ur den här broschyren också. Och jag tycker, förutom liksom textjobbet och copywritingen i det, att den är fantastiskt visuell, den här broschyren.
Och bara för att förklara, det vi ser på bilderna i broschyren är drönarbilder över enorma lastbilstransportcenter, över sädesfält och över knutpunkter med tåg och vägar och flyg.
Det fanns en ambition, eller ambitionen var att i alla Scania-plåtningar som vi har gjort, att alltid plåta lastbilen som ett stilleben. Att sätta den, att man vill porträttera den som någonting vackert, för att det fanns så himla mycket fördomar kring liksom åkare och lastbilsförare och branschen i industrin som helhet. Vilket vi då ville bidra till att förändra. Så jag tycker att Alex och André har satt ett fantastiskt bildmaner för Scania. Ofta tillsammans med Jens Mårtensson som har plåtat. Det är väldigt liksom krispigt och vackert. Och jag kan fortfarande idag när jag ser Scania lastbilar känna att här, ja, men det är ett ganska fint fordon.
Vi ska gå vidare från lastbilar och snacka mat och matsmart som varumärke. För där har du jobbat med en copywriter, en spännande utmaning. Hur liksom var briefen i korthet i det här uppdraget?
Ja, matsmart kom till oss och var liksom i någon slags uppstartsexpanderingsfas. De skulle gå från Sverige och Finland till att expandera i Danmark, i Tyskland och även senare ut i Europa. Men för det så ville de liksom ha en ny kostym och ett nytt namn. De ville liksom att vi skulle bygga ett helt nytt varumärke från grunden, vilket var härligt. Så när de kom till oss så hade de en väldigt prisflashig logga, och det var liksom det här ofärgade kartongen och väldigt mycket grönt för att alla skulle fatta att det var hållbarhet och så här. Och vi fick liksom först med hjälp av ett strategiarbete ta oss an liksom hela varumärket och framförallt ge dem ett nytt namn som skulle funka internationellt.
Ska vi titta på vad namnet blev, så får vi berätta.
Ja.
Ni landade ju i det här namnet.
Ja. För att ge lite kontext, Matsmart, de köper in skafferiprodukter som annars skulle slängas på grund av korta eller utgångna datum. Det kan vara typ feltryck på etiketten. Det skulle kunna vara att man har liksom haft en nypa för mycket salt i någon fiskbulle liksom burk. Eller att det är så här skumtomtar i juli och det är inte jul. Så du köper Matsmart in dem och så säljer de dem vidare till oss till 20, med 20-80% rabatt. Och då landade vi till slut i namnet Motitus, som alltså är dubbelt felstavade tomater. Vilket i sig säger någonting om deras sortiment. Men det som också var fint var att URL:en, alltså motitus.com, den var ledig och den var jättemycket billigare än Tomatus. Och den liksom... den berättelsen, för den som inte kan berättelsen, så är det så här, det är ett namn. I Finland så säger man motatos. Det behöver liksom inte vara, finnas ett rätt uttal i det. Men för dem själva, och om man väl vet bakgrunden till det, så har det blivit en ganska bra hisspitch för varumärket. Vilket var, det var ett av de roligaste jobben jag har gjort. Svåraste också, men väldigt kul.
Vi tittar på en film som presenterar det här arbetet och det nya varumärket som ska ut i världen.
Ja.
Vi ser det nya varumärket Motatos i tomatrött, klarblått, knallgult. Vi ser de nya kartongerna med texten Where the Revolution Happens. Vi ser print, utomhus, sociala medier. Vi ser det nya Motatos.
Let's
Som avslutning, Lina, så ska vi prata om en sajt som inte finns längre. Och en som faktiskt finns.
Den finns, men den vilar.
Just det.
Ja, den här finns.
Berätta om kreatörskvinnor.se. Vad är / var det?
Ja, jag och min nära vän och före detta AD Johanna Johansson. Vi var på olika byråer. Men upptäckte att liksom vi hörde lite samma sak när det kom till att anställa. Det landade ofta i liksom manliga kreatörer och devisen var att det finns inga kvinnliga kreatörer. Medan vi själva kom ganska nyligen från en klass där vi var 50-50 på Bergs och det var ju uppenbart att det fanns kvinnliga kreatörer. Och så började vi prata om så här hur. För någonstans så kan man ta den diskussionen med en arbetsgivare, absolut. Men efter ett tag så blir man också trött. Man blir trött på att alltid behöva vara den som säger ifrån eller liksom, känner att man har ett ansvar att vara den som ska förändra. Och det tyckte inte vi, eller jag tycker fortfarande inte att liksom gruppen i minoritet ska bära det ansvaret, utan det ska vara något kollektivt. Så det vi gjorde var att vi hörde av oss i olika Facebookgrupper och liksom, dammsög byråers liksom, mailadresser och hörde av oss till så många kvinnliga kreatörer vi kunde hitta och frågade om de ville vara en del av ett register helt enkelt. Och så listade vi kvinnliga kreatörer efter liksom, om de var AD-copy, var de jobbade någonstans och hur många år de hade som, eller liksom många lång arbetslivserfarenhet de hade. Så att vilken arbetsgivare som helst skulle kunna gå in på hemsidan, söka efter de premisserna, behöver hon en AD eller en copy? Och liksom hur erfaren behöver hon vara? Så hade de ett urval av kvinnor. Och jag tror att vi var 100 stycken när den gick live och sen så fick jag en artikel i Resumé och sen på typ 3 dagar så blev det 500. Vilket var otroligt. Och det var så många mejl och liksom, människor som hörde av sig och som sa att liksom, de upplevde samma problematik. Jag hoppas och vill tro att det är mycket, mycket bättre idag. Det känns som att liksom, vår bransch kämpar på andra fronter med liksom, representation och mångfald. Men uppenbart, alltså, om man ska prata om copyrapporten, så finns det annan problematik när det kommer till jämställdhet i form av lönegap och så vidare. Jag tror att när vi startade så var det liksom en ambition att starta en diskussion. Jag tror varken jag eller Johanna ville bli förespråkare för jämställdhet inom branschen. Jag tar gärna den diskussionen. Men liksom det var inte, tanken var inte, för vi blev liksom inbjudna att föreläsa och grejer. Det var inte jag så bekväm med. Jag ville bara att folk som hade ansvaret och ansvar för rekryteringen tog det ansvaret. Det var liksom vår ambition med hela projektet.
Ni har egentligen kommit att göra det här både liksom mindre men framförallt större. För idag så finns det en sajt som heter AdWomen.
Ja, vi gjorde en Kickstarter där branschen fick gå in och liksom, sponsra bygget av en internationell sajt. Det visade sig vara ganska bökigt. Dels för att vi ville bygga sajten enbart av kvinnor. Vi ville ha en kvinnlig kodare, vi ville ha en kvinnlig liksom back-end fronten. Det var skitsvårt att hitta. Och sen när vi väl hittade så, liksom, så kom vi igång och så här. Men sen att liksom sprida ordet, att göra förbättringar, att få ekonomi i det. För det har hela tiden varit vår premiss att det ska inte kosta oss någonting att jämställa en bransch. Utan det måste vi liksom göra tillsammans. Och full transparens, sen fick vi båda barn och det fanns liksom inte lika mycket tid över till AdWomen. Jag hoppas att det ändå har bidragit till en diskussion och så här, jag tror aldrig att jag eller Johanna skulle kunna släcka sidan, utan förhoppningen är väl att så här, en vacker dag så kommer man inse att just det, vi kan göra så här med den och ge den nytt liv på något sätt.
Ni blev ju omskrivna till exempel i Adweek, så ni nådde ju ut och jag, precis som du, hoppas och tror verkligen att det finns krafter som vill driva den här viktiga sajten, det här registret över kvinnliga kreatörer i hela världen. Som avslutning så är ju du delaktig som mentor i ett initiativ.
Ja, All of Us. Otroliga Nicole och Rushi på All of Us som tog fram det här mentorsprogrammet som handlar om att någonstans här, ge rasifierade en kontakt och en fot in i en bransch som är väldigt extremt dålig på mångfald. Och så jag träffar en copywriter som heter, hon kanske inte vill att jag säger vad hon heter. Jag träffar en copywriter en jämna mellanrum som jag är mentor för. Men så här med liksom perspektiv så känns det som att vi är mentorer för varandra för att man får otroligt mycket tillbaka. Man får ett annat perspektiv, man får en annan liksom, en annan väg in i branschen, en annan ambition, andra drivkrafter. Så det har varit otroligt givande. Om man har lust och möjlighet så skulle jag absolut rekommendera att höra av sig till All of Us. För att de förstorar det här mentorsprogrammet varje år. Så att de letar alltid efter nya mentorer. Så det är faktiskt jätteotroligt givande.
Och jag säger stort tack Lina för att du gästade Copyklubben denna morgon. Det har varit jätteintressant att lyssna till dig och se dina jobb och dina engagemang och höra dina tankar om branschen. Och så ses vi snart igen. Ha det gott allihopa. Hej då!
Hej då!